Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 24 september. Det är en sorgens dag. Det är en jävla klump i magen man har efter att AIK igår kväll meddelade att två unga supportrar på väg till Guldfågeln i Kalmar omkom i en bilolycka. Och om jag har förstått det rätt så var de inte mycket mer än 16-17 år. Och fan, alltså redan där så kändes det bara så jävla mörkt. Hela liksom guldstriden och det sportsliga och Blåvitts kräftgång och allt som man hade liksom i skallen och i bröstet redo att prata med dig om kändes jävligt sekundärt. Men sen så kröp allting så jävla mycket närmare när Kef, om du vet,
absolut.
Väsby-rapparen som är en AIK-supporterprofil har bland annat gjort ledmotivet till Radio Råsunda, och det är en, kanske inte en kompis, men i alla fall en kompis. Vi har haft vi har parallellt vuxit upp lite bredvid varandra med en gemensam tajt vän. När han då gick ut på Twitter sent igår kväll och skrev att det här var hans sons bästa polare och kusin och att de skulle gå på derby tillsammans nästa vecka. Och ja, men då kröp allting så jävla mycket närmare och det blev så mycket mer mörkt och tragiskt. Och fan, det är så jävla tråkigt och jag beklagar verkligen sorgen till alla berörda och inblandade. Och ja, det är tråkigt att börja i den änden, men det går liksom inte att göra något annat än sån här morgon.
Nej, kondolenser och tankar till såklart alla nära och framförallt familjen. Tänk på er genom morgonen och även igår kväll. Den här jävla 2-1 vägarna som finns. Min mamma har varit orolig många gånger när man har varit på bortamatcher. Av just samma anledning då såklart. Så alla tankar till nära och kära, finns inte mycket mer att säga.
Nej, förutom att det återigen är jävligt fint att se hur den svenska fotbollsfamiljen kommer samman och över laggränser och färggränser blir ett. Alla liksom lägger olika rivaliteter åt sidan för att delta i sorgen och visa att det här är någonting så jävla mycket större. Det är värt att, tycker jag i alla fall, landa i även en sån här becksvart stund.
Ja, men det är egentligen liksom det här perspektivet, såklart inte en tragisk händelse, men det som du är inne på här med fotbollsfamiljen, fotbollsrörelsen, supporterkulturen, det finns en sån jävla positiv kraft i det. Och vi pratar ju ofta, eller vi kastar oss kanske med uttryck som att det är en viktig samhällsfunktion och sådär, men varför är det? Och vad är det som är så, vad är det i grunden som gör fotbollssupporterkulturen så otroligt stark? Ja, men då är det egentligen gemenskapen. Mm. Alltså jag landar ofta i det, att det är gemenskapen och ett sätt i ett jävligt snabbt snurrande modernt samhälle där man i framförallt unga åldrar från 15 uppåt genom egentligen hela 20-årsåldern är en jävligt oviss period. Man ska in i vuxenlivet och där väldigt många människor inte har en väldigt tydlig förankring. Det kanske inte finns en trygghet i vardagen. Alltså där kommer supporterkulturen in och blir en trygghet. Det blir en gemenskap och det blir liksom en anledning till att leva också. Och fotbollssupporterkulturen tar väldigt mycket hand om ungdomar. Lite omedvetet för dem själva så gör de liksom samhället en jävla tjänst. Och det är nog det när jag försvarar en banger eller när jag går hårt emot journalister som verkar ha gjort sitt livskall till att racka ner på fotbollssupportrar. Och de extremt få dåliga sakerna som finns och som faktiskt inte påverkar vårt samhälle i knappt någon grad överhuvudtaget. Att det på något sätt hamnar i fokus, att det får strålkasta ljus på sig. Och anledningen till att det gör mig så jävla upprörd, det är ju egentligen i grunden den här gemenskapen, känslan av att ha en fast punkt i livet, känslan faktiskt för många att ha någonting att leva för. Och det är ju det som faktiskt visar sig i såna här tillfällen, när det är jordbävning i Italien. Vilka är de första 500 personer förutom räddningstjänsten som är där och gräver? Men det är supportrar från olika lag och så vidare och så vidare. Det finns en otrolig kärleksfull positiv kraft i supporterkulturen, och det glömmer vi bort. Det glömmer polisen bort när de skapar sin villkorstrappa för att det dras några bengaler. Och det är det som är så extremt jävla upprörande, för de förstår inte det här. Det borde vara enkelt att förstå, men de förstår inte det, utan de utgår helt enkelt från sin egna skeva verklighetsbild som inte på något sätt stämmer.
Nej, verkligen. Med risk för att göra en svajig övergång, men såg du Kalla fakta i veckan som handlade om incels, alltså ofrivilliga oskulder?
Nej, det såg jag inte.
Nej, som sagt, svajig övergång kanske, men...
Däremot så läste jag en Twitter-tråd om incels och terrorism och våldsbrott. Ja. Så jag är med på liksom, att det är unga män, ofta med någon slags diagnos, som har hamnat lite utanför samhället.
Jag vet inte riktigt om det är så jävla liksom mycket diagnoser som...
Okej, jag håller käften här, Gustav, nej, men... för att, jag baserar allt på en
jag
Twitter.
Jag läste Pascal Engmans ena bok här i serien om Vanessa Frank för något halvår sedan, och då var just liksom huvudkaraktären då en incel. Och så kände jag när jag läste, fan, det här är väl ändå lite överdrivet liksom, att det ska börja skjutas kvinnor på öppen gata för att man har blivit liksom avvisad av dem genom åren, och man vet inte riktigt hur man ska föra sig och röra sig i tjejers närvaro och sällskap, och ja, men man är liksom en ofrivillig oskuld, men man identifierar sig i den oskulden och man känner sig så jävla liksom orättvist behandlad och missförstådd, och så föds ännu mera hat gentemot liksom, ja, men den stora gruppen kvinnor på då nätforum med andra likasinnade incels, och det här blir liksom en sån jävla gyttja av destruktivitet, men hat, hot, våldsförhärligande, att man liksom så här, man har så lite att leva för, känner man, att man lika gärna kan dra med sig alla i skiten och bara liksom ta ut sin hämnd och sin...
Spänd på var den här svaja övergången till incels ska någonstans. Bara så du vet om det, så sitter jag väldigt spänd.
Jo, övergången blir då att jag tror att supporterskapet, alltså visst, supporterskapets gemenskap föder väl i förlängningen också sexuell aktivitet, men... Jag tror framförallt...
Jag frågar Bayern Münchens liksom läktaransvarig.
Jag tror framförallt, och det här är bara liksom så här, det bara kom till mig nu på volley, på studs, när du pratade om det. Ja, men gemenskapen som finns i det du, alltså så här, i liksom livet många ges en chans att tillhöra, sammanhanget alla ges en chans att tillhöra. Det handlar inte om, och det har aldrig handlat om, att liksom hej, kom och vara en del av att hata polisen, att sula en bengal in i familjeläktaren eller att göra liksom upplopp på en tunnelbaneperrong. Det är inte det någon liksom söker sig till eller fastnar för eller välkomnas att bli en del av, utan det man får möjligheten att bli en del av bland likasinnade, bland killar, bland tjejer, bland äldre, bland yngre, bland killar och tjejer från olika samhällsskikt, från olika socioekonomiska områden, att bli en del av en gemenskap för att man har en gemensam nämnare, och det är en större eller mindre kärlek till ett lag och en sport. Och så ses man på en läktare eller så ses man i en minibuss och man kuskar land och rike runt och man får med sig, tror jag, ett sammanhang och en känsla av att jag duger som jag är okej, jag är accepterad, man lär sig interagera med människor. Jag säger inte att man blir liksom en incel som vill spränga sin stad eller sin skola eller sin gata i luften annars. Men jag tror, som du är inne på, just den där biten. Alltså, polisen har ingen aning om att det är en sån jävla fundamental byggsten i vad supporterkultur är.
Absolut inte. Alltså, jag talar ju väldigt mycket från egna erfarenheter när jag pratar om supporterkulturen, eftersom jag har levt i den under alla de här åren som jag pratar om, mina unga år, och där jag själv känt en oro för framtiden. Jag har väl under hela mitt 20-års liv, alltså från 20 till 30 också, inte riktigt känt en tillhörighet bortom supporterskapen, och det har hela tiden varit min trygghet. Så för min del så är det jättemycket mina egna erfarenheter, och jag vet att det funkar, och jag vet hur viktig supporterkulturen är för så många tusen och åter tusentals unga personer. Så det är bara så här, när det här händer och när man ser all den kärleken, så är det viktigt, att tycker jag, eftersom debatten brinner just nu kring villkorstrappan och polisens nya handbok och så vidare, så är det viktigt att på något sätt, om jag vet att det är poliser som lyssnar på den här podden, men det är viktigt att ta in det perspektivet. Nu kanske de redan är frälsta, och jag talar säkert till ett par hundratusen redan frälsta just nu, men man kanske kan skicka det vidare och få någon annan att förstå, och tyvärr då i den här extrema bottenlösa jävla sorgen när kärleken visar sig. Kanske ja, men kan vara en eller två idioter högst upp i polismyndigheten som fattar de här besluten som faktiskt kanske lär sig någonting.
Ja, och alltså, som du säger, både kärleken och kraften har ju visat sig enorm här senaste dygnen, inte minst då igår kväll, men också genom de här dagarna föranledda av att man inför Sirius match mot Peking valde att förbjuda allt ifrån flaggor till, ja, men det var ju nästan till så att man undrade om de fick ta in halsdukar. Men det fick ju precis den liksom effekt som alla vi som förstår någonting och har några hjärnceller fattade att det skulle få. Jag tycker att Fredrik Söderberg, nu har jag liksom tappat hans officiella titel i AIKs organisation, men han gästade i alla fall, ja, vice klubbchef eller vad han nu är, han jobbar i alla fall väldigt aktivt med de här frågorna inom AIKs organisation. AIK som kanske har gått längst fram, längst av alla i kampen mot villkorstrappan, i alla fall i år.
Han jag hörde, Göran Rickmer ska sägas också.
Göran Rickmer har ju på ett individuellt plan kanske gått längst fram, allra längst av alla. Men AIK som klubb har väl varit de som tydligast har...
Ingen liksom tävling, jag bara noterade att han sa bra saker.
Ja, alltså, Göran Rickmer, otrolig. Otrolig. Jag älskar Rickmer.
Men har de ju gemensamt, både Söderberg och Rickmer, att det är två intelligenta människor.
Ja, men alltså Mats Jonsson tycker jag ska nämnas här också, som jag tycker är kanon från Djurgårds håll. Och nu blir väl vi Stockholms centrerade igen.
Ja, ja, men även i Malmö.
De hörs och syns väldigt mycket i vår stad och bland våra tre stora profilerade allsvenska klubbar. Så att det kanske inte är så konstigt. Skitsamma, Fredrik Söderberg gästade Discovery Plus studio inför AIK Göteborg i måndags. Jag var på plats, men jag såg om studiosändningen efter för att jag visste att...
Var det bra plåtar eller?
Mycket bra plåtar. Ja, mycket, ja, mycket bra plåtar. Du kommenterade aldrig, jag skickade in i din och min och superproducent Kim Mischens sms-grupp vem jag sprang in i West Lounge.
Ja, just jävlar!
Det lämnade du okommenterat.
Ja, men det var för att jag höll på med någonting samtidigt, sen försvann det från mitt medvetande. Men gamla KB-spelaren som, vad var det han skrek till? Ska jag sparka dig i fiffin?
Nej, han satte ju ett sträckt knä med flit och rätt i mina ädlaste delar. Jag var ju 10 and out direkt. Men ser bara från liggande position med gräs i munnen hur han ställer sig upp. Går för en dubbel high five med en lagkamrat och säger: jag satte den rätt i fittan på han.
Mm, just det, så var det. Ja.
Men och då katten Jonsson. Alltså han hette ju Jonsson men kallade så många för katten. Han var ju liksom ökänd på division 2, division 3 planerna runt om i
Men gav
i
du igen
Stockholm.
Då eller? Hur gav man ett knä?
Nej, jag fick ju ledas av. Det gick inte. Alltså...
Nej, men jag tänkte när du träffade honom i...
Nej, men han var så jävla trevlig. Det var så underbart.
Hade han hört segmentet?
Ja. Så att, han kom fram och liksom, avdramatiserade hela mötet och tyckte det var så jävla fint att ses igen. Men sa att han har blivit en helt annan person sen han la med fotboll.
Det säger ju någonting om att han var fullständigt medveten om att det var ett psykfall ute på planen också.
Och den poletten trillade ner hos mig först efteråt att så här, kan det ha varit en konsekvens och ett resultat av hur han höll på ute på planen, eller har det liksom en mer naturlig förklaring att han då de facto har bytt namn?
Vadå? Han heter något helt annat.
Ja, alltså antagligen, det är väl favorit på att han bara har gift sig med någon och så heter man Jonsson och så kanske liksom frun har, för att det var något ovanligt namn han hade bytt till. Frun har något härligare namn och så tänker väl han att ja, men det är väl, vad fan, det är väl klart jag ska ta det namnet. Men någonting i mig kände att kanske har han liksom släckt så många där ute på plan att han liksom, han vill bort från sitt förflutna, till och med i så hög utsträckning att han är villig att byta namn.
Toto Balotto är denna vecka sponsrade av våra underbara kaffeälskande vänner på Lavazza. Ni vet, den italienska pansarkryssaren på kaffets mörka, spegelblanka och perfekt rostade hav. Och den här gången så skulle vi vilja öppna era ögon, öron och sinnen ytterligare. Det är nämligen så att Lavazzas kaffe nu finns som aluminiumkapslar. Vad detta är ingenting mindre än en perfekt balans mellan en äkta italiensk espresso och Lavazzas ständigt pågående engagemang kring hållbarhet. Aluminiumkapseln bidrar nämligen med netto noll CO2-utsläpp. Pratar alltså koldioxid. Och det är inget mindre än fantastiskt. Men nu kanske ni tror att ni behöver frångå ert favoritkaffe från Lavazza för att gå över till de här aluminiumkapslarna. Ni ska inte vara så lätt oroade. Självklart finns såväl Qualita Rossa som Tierra på kapslar, men även Qualita Oro och nyheten Crema e Gusto. En mellanrost med distinkt karaktär. Arabica och robusta bönor i en tango från Sydamerika, Sydostasien, med en intensiv arom och kraftig fyllighet. Crema e Gusto. Så är ni med eller? Lavazzas ikoniska kaffevarianter finns nu som aluminiumkapslar. Vi säger stort tack till Lavazza för att ni är med och möjliggör Toto Balotto, för att er passion och innovativa inställning till era produkter gör livet härligare för oss kaffeälskare. Hörrni, vi har superveckor här tillsammans med Energy Man. Hösten har kommit och det gäller att fylla på garderoben med snygga prylar, med funktionella prylar. Och just nu vill jag slå ett slag för The Hit List, höstens trendtips. Vad är då trenderna nu i höst? Men det ska väl inte Thomas Wilbacher 42 bara sitta och berätta för er som är så coola och balla. Jag tycker att ni ska gå in på energyman.com och själva spana in deras hitlist. Koden TOTO20 ger just nu 20% rabatt på alla deras sköna trendplagg, men också såklart då övrigt sortiment. Folk som sitter och vilar på hanen, gör inte det, för att koden TOTO20, den gäller nu. Vill man vara trendig och spendera lite mindre pengar, ja, men det gäller att agera. Koden är alltså TOTO20 in på energyman.com. Köp de senaste trenderna. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Hur som helst, det var jättebra plåtar. Det var en fantastisk allsvensk kväll. Vi ska återkomma till det, för vi ska snacka det sportsliga också. Det blir väldigt mycket allsvenskan i det här avsnittet, känner jag. Det finns så jävla mycket att prata om efter de här senaste dagarna. Men Fredrik Söderberg stod då i Discovery Studio och pratade väldigt bra om det här. Jag tycker också att Discovery ska ha en jävla eloge för att de gav det här verkligen en lång tid. De hade nästan 9 minuter avsatta till det här, och i en halvtimme studio inför en match så är det extremt lång tid. Det kan jag själv vittna om, som har väldigt många körscheman att utgå från. Men då säger Fredrik Söderberg verkligen det här, att man måste förstå vad som blir kontraproduktivt och vad som faktiskt kommer få den önskade effekt som vi antar och utgår från att polisen vill åt. För att om nu polisen vill upprätthålla någon slags säkerhet på läktaren och trygga arrangemanget och trygga övriga gäster och publiks säkerhet och så vidare och så vidare, då måste ju polisen kunna förstå, okej, om vi gör så här så kommer vi förmodligen trigga det här, och då kommer vi få det här resultatet. Även fast vi tycker att då det är rätt av oss att förbjuda allt från tvåpinsflaggor till halsdukar till bengaler till allting, och det borde få konsekvensen att det inte tänds en enda pyroteknisk pjäs, så kommer nog vår samlade empiriska erfarenhet leda oss till att det kommer få motsatt effekt. Om man då vet att det kommer få motsatt effekt, har man inte då ett ansvar att också liksom agera på det? För Fredrik Söderberg säger då väldigt bra, det här kommer bara bli kontraproduktivt. De matcher vi har haft reducerad publikkapacitet på grund av villkorstrappan, det är de matcher där det eldas mest. För då blir missnöjet större, det blir mer konkret, då liksom vill våra supportrar visa sitt missnöje. Och hur visar de sitt missnöje? Jo, genom att elda ännu mer.
Ja, men så här, det är vi tillbaka. Återigen, vi landar ju i samma saker varje gång vi pratar om supporterkulturen och vad myndigheterna gör för att motverka. Alltså, låt punkarna ha sin punkdunk. Det är okej liksom att de sitter på helikopterplattan och krökar hembränt. Alltså, fan, släpp det, för att de ska få ha sin egen kultur. Mm. För att det finns så mycket positivt kring det. Alltså, i något läge så måste man se mellan fingrarna också. Och framförallt, som Söderberg också är inne på, alltså, återgå till att faktiskt ha en dialog där man kommunicerar med varandra. Alltså, det finns ju en historia. Alltså, det är ju bara att titta på hur det har gått i Italien. Och hur det har funkat. För de gjorde exakt detta 2007 efter att polisen Rashiti hade blivit mördad nere i Catania i samband med ett Sicilien derby. Alltså, man förbjöd banderoller, man förbjöd flaggor, man gav höga böter, publikreducering, stängde kurvor och så vidare och så vidare. Alltså, dels tar det ju död på supporterkulturen. Alltså, det är många kurvor liksom som inte orkade, många personer som helt enkelt slutade. Och då kan man ju ställa sig frågan, det ska vi inte göra nu, men vad händer då? Var tar de här de allra flesta killarna vägen någonstans? Och vad gör de? Och där finns det forskning också från Italien som talar på att många som faller in i grov kriminalitet och så vidare. Men framförallt så blev det ju inte bra, och det man gör i Italien, det är ju snarare att man går bort ifrån det här. Visst, du får fortfarande böter eller klubbarna får böter vid bränningar och bangers och så vidare. Men man försöker ju, man har ju försökt att hitta tillbaka till kommunikation och en liksom betydligt mer sund relation mellan myndigheter och supporterkulturen. Man är långt från där, ska jag säga, men man är i alla fall, man har tagit ett steg tillbaka från att kontrollera och att ha förbud, för man förstår att det funkar inte. Och det pratar ju många betydligt mer insatta än vad jag är i forskningen om, att liksom det här kommer inte att funka. det här är fel väg att gå.
Så ja, och ja. Men jag tycker de här dagarna liksom så här, de måste få någon slags jävla effekt på hur polisen både tänker och resonerar och i förlängningen agerar. För det här funkar inte längre. Det kommer bara fortsätta så här ju mer polisen försöker liksom sätta hårt mot hårt. Det måste de börja inse nu. Jag tycker att liksom Sirius-supporterna som väljer att växla upp i sitt pyrotekniska användande inför den här matchen ska ha all jävla cred. Jag tycker att Norrköping också, som pådrivna av Jonathan Levi, liksom vill ha med sig ut en stor flagga på inneplan, att får ni inte använda den på läktaren så använder vi den åt er ute på plan där det står då rädda svensk fotboll. Det här blev ju liksom en snöbollseffekt, att hela den här omgången präglades ju av att alla lag som hann göra någonting visade ju med all önskvärd tydlighet att de står på supporternas sida. Så jag tycker liksom att polisen och Nina Rung och alla som på något sätt tror att det här ska kunna liksom bli bra och lösa sig åt ett sätt som gör alla nöjda på den inslagna vägen, de måste tänka om. Jag såg också någon skriva en lång bra tweet-tråd om att det verkligen finns jättemånga poliser som upplever en enorm frustration kring hur resursfördelningen ser ut i den här frågan. Man pausar alltså arbetet med matchfixning parallellt med att man skruvar upp liksom resursfördelningen och vad det kommer kosta.
Vi pratar om grov kriminalitet, saker och ting som leder verkligen till fördärv. Så är ju matchfixning. Alltså, nej, men för mig är det helt bisarrt. Alltså, jag har fått ihop det i hjärnan hur en myndighet kan fatta de här besluten. Det är helt idiotiskt alltså.
Sen så kanske det är äpplen och päron i många avseenden, men jag tycker också att det blir problematiskt när det läggs så jävla mycket resurser på något sånt här, när vårt samhälle parallellt ser ut som det gör med upptrappning av liksom våldsdåd, skjutningar. Det blir
grov kriminalitet.
Exakt.
Det
blir pinsamt, tycker jag, att följa de två parallella spåren när man i grund och botten vet att det här handlar om att snuten har bestämt sig för att det inte ska brinna en bengal på en ståplatsläktare på en allsvensk arena. Ja, men det blir för jävla pinsamt, tycker jag. Men det om det kanske. Låt oss prata lite fotboll.
Ja, vi går in på det sportsliga efter en halvtimme här av detta.
Jo, men vad fan, det behövs ju pratas om det här i Toto ibland också, va?
Ja, verkligen, verkligen. Vilket många allsvenska supporterpoddar gör jättebra.
Mm, verkligen.
Men här var det läge för oss också att kasta oss in i debatten.
Det är ju en infernaliskt spännande guldstrid vi har att göra med här nu när det återstår en tredjedel av allsvenskan. Men det är samtidigt svårt att inte inleda det sportsliga snacket efter den här veckan i IFK Göteborg. För att den kräftgång som de är inne i och den stund av bottenlös, tror jag, uppgivenhet som supportrarna och kanske även spelare och alla i föreningen känner efter den här Stockholmsveckan. Gud ska fan veta att Blåvitt har haft sina mörka stunder de senaste åren och säsongerna. Men det här tror jag är liksom någonting nytt. För att nu har verkligen Blåvitt gjort allt. Jag tror att de känner att de liksom nu har de maxat. Det här är liksom, om det inte funkar med det här, vad fan ska vi då göra? Nu föll det sig så också att man torskade mot Hammarby igår med 3-0. Klart och tydligt, återigen tidigt underläge, ett bedrövligt försvarsspel vid en del mål, en håglös insats som snarare andades, jag vet inte, kanske inte likgiltighet, men i alla fall.
Jag pratade med Jimbo igår, min polare som gör Bayern Samba podden på Spotify. Mm. Han tyckte att det var pinsamt att se IFK Göteborg igår.
Mm. Alltså, jag upplevde samma sak på Friends i måndags. Det var liksom det var inte värdigt att se Blåvitt se ut så där.
Nej.
Och visst, alltså jag menar AIK inför 14 000 som går för guld med de spelarna de har i laget, och när de får en sån start och de bara börjar liksom trampa igång mot norra och få med sig publiken. Ja, men det är klart att det är svårt att stå emot, och herregud, det blev inte 8-0, men det var fortfarande en match och en halvlek och kanske framförallt en 20 minuters period där man kände att det här är liksom inte... Det här är inte, framförallt inte IFK Göteborg, men det här är inte ett lag som har i allsvenskan att göra.
Alltså i alla fall inte med inställningen. Jag var med i ett snack med IFK Göteborgs supportrar på Twitter. Det finns någon clubhouse-funktion där också. Där vi pratade om det och... Ja, men så här, landade lite olika delar, och sen så lyssnade jag på BB-podd. Du skickade ju till mig här inför. Mm. Och det var väl om man, alltså de supportrarna som jag pratade med där var väl inne på ungefär samma sak. Men vi kanske ska lyssna på det bara så att våra lyssnare spelas in på vad vi pratar om egentligen.
Ja, för det jag skulle vilja sätta upp här, det är, och här får Jocke i BB-podd verkligen suga åt sig, kanske den bästa rant jag hört i en svensk fotbollspodd.
Ja, men så här, rant låter så grunt. Alltså, jag tycker snarare en analys av läget och klarsynthet här av Jocke.
Absolut. Och den är några minuter, men jag tycker verkligen att alla som på något sätt är fotbollsintresserade ska ha en förståelse för vilka IFK Göteborg är, vilken roll de spelar i svensk fotboll och i förlängningen även fotbolls, liksom, världen. Och då är det här otroligt, otroligt bra, kloka och verbalt fint ihopsnickrade ord som Jocke kommer med här.
Nu kommer jag göra mig extremt impopulär bland väldigt många. Men när jag ser detta gammalmodiga IFK Göteborg ställa upp mot AIK och inte ha en chans, så känner jag mer och mer att en stor del av anledningen till att det blir så här måste vara den liksom saken som jag haft gnagande i huvudet under ganska många år. Och det är att, alltså det kanske är under 20-årsperiod som vi har ställt allt vårat hopp IFK Göteborg till våra gamla hjältar. Det är våra gamla hjältar som ska komma tillbaka och spela. Det är våra gamla hjältar som ska sitta på varenda jävla ledande position i IFK Göteborg. För det enda man vill är att känna med magen att det var bättre förr när IFK Göteborg dominerade svensk fotboll och var ute i Europa. Så därför så är det så jävla enkelt att hemfalla till det här att okej, nu ska vi ha en ny sportchef. Ja, men vilka har spelat i IFK Göteborg? Han ska ha hjärta för IFK Göteborg. På samma sätt ser det ut i hela föreningen. Man går inte efter de som är bäst. Man går efter de som känns bäst. Eftersom man vill ha något man känner igen. Ja, men som ett exempel då på att det ändå är samma gamla gäng av spelare och polare som på något sätt kontrollerar allt som görs i klubben, så har vi en sportchef som är en gammal spelare, och han handlar sina spelare av en agent som också är en gammal spelare. Och inte nog med det, så är de här spelarna han handlar, de är också gamla spelare. Tränaren vi har nu, det är en gammal tränare förvisso. Den assisterande tränaren är en gammal spelare. Om de här tränarna och sportcheferna vill plocka upp nya spelare från U-lagen, så tränas alla våra U-lag av gamla spelare. Akademichefen är en gammal spelare. Han har också varit en gammal tränare i klubben. En position som han sannolikt fick för att han är en gammal spelare. Och så fortsätter det hela jävla vägen. Och någonstans så måste man ju se, har det gått bra? För om det har gått bra så älskar jag detta. Men om det inte har gått bra, så är det uppenbarligen så att alla gamla hjältar inte var de mest kompetenta, för att de råkar finnas på andra ställen. Och det får faktiskt vara ett jävla slut på det här nu. Från och med nu vill jag inte se någon rekryteras till IFK Göteborg för att han har spelat i IFK Göteborg. Jag vill se alla som rekryteras till IFK Göteborg vara de som är bäst lämpade och inget annat jävla skit. Och som av en händelse så sätter jag mitt hopp här nu för att vi ska kunna vända den här utvecklingen till en gammal spelare.
Såklart.
Nej, men för jag tror att det krävs någon som är totalt orädd, som vågar ta obekväma beslut och som har en extremt hög status inom föreningen, som inte blir ifrågasatt när man tar de här obekväma besluten. Och det är den personen som idag sitter som klubbdirektör, nämligen Håkan Mild. Håkan, jag har tyvärr inte hela det fullständiga receptet åt dig. Men om vi ska bli en modern och inte gammalmodig fotbollsförening, så är det tomme fan inte 2007 vi kan ha som ledstjärna längre. Det funkar inte längre.
Jag tycker att det här är så jävla liksom huvudet på spiken. Jag tycker att det finns en finess i hur han liksom återupprepar ordet gamla och ordet spelare. Det finns en knorr på slutet med att han sätter sitt hopp till, ironiskt nog då, en gammal spelare, eftersom Håkan Mild är högsta hönset. Men sammantaget så tycker jag att hela kärnan i det han pratar om, det är fan i mig så jävla spot on. Och det här, eller jag vet inte, du kan få fortsätta reagera bara innan jag ska ta det här vidare.
Nej, men det är lite som när Gary Neville pratar fotboll i engelsk tv. Alltså saker och ting blir väldigt klart för en. Det är en väldigt nykter analys. Det känns som att egentligen så borde alla sett det här långt innan. Och det är mycket möjligt att man har pratat precis på det här sättet eller på ett liknande sätt kring de gamla spelarna i klubben. Men jag har i alla fall inte hört det så här tydligt och det har inte blivit så glasklart för mig tidigare.
Nej.
Och just det här, alltså det finns en otrolig lärdom också att ta för andra klubbar. Jag tror att alltså klubbar generellt sett, inte bara IFK Göteborg, känner en trygghet i att få tillbaka gamla spelare och sätta gamla spelare i nyckelpositioner. Det finns ett tryck från supporterhåll, ska jag också säga, att man gärna vill ha sina gamla hjältar tillbaka i klubben. Jag vet, det har varit väldigt mycket snack i Roma till exempel om Francesco Totti, inte bara, men det är det exemplet som kommer upp till mig. Paolo Maldini i Milan som under flera år hade problem med supporterskaran som inte ville ha honom i klubben, och en klubb som också kanske agerade därefter. Han kanske är Håkan Mild nu då. Det är klart att det kan bli rätt, men problemet här med IFK Göteborg är att det blir precis det är precis i alla led som det är IFK Göteborg hjärtan. Alltså inget fel i hjärtarna, men när man rekryterar hjärta före kompetens, det är då det blir fel. Och det är nog, alltså det är ett fel som många klubbar har gjort tidigare. Många, många klubbar.
Absolut, men jag tycker
och att... det skapar ofta problem. Alltså, jag vet att jag har nära till den italienska fotbollen, men Antonioni i Fiorentina i somras när han lämnade klubben för supporterna emot sig och så vidare. Men det är ju såklart en jävla odugling. Vad fan ska han göra där i någon jävla ambassadörskap och kosta pengar? Alltså, där kommer en ägare in som liksom ser till klubbens bästa. Du gör ingenting här. Du lyfter bara pengar. Eller så här, de besluten du har tagit är dåliga, Antonioni. Dags att lämna. Och nu vet jag inte om Håkan Mild är rätt person att göra den ändå ganska stora revolutionen som krävs då, om man ska blicka framåt. Bortom hjärta för kompetens. Men det är en väg som IFK Göteborg måste vandra. Det är jag helt övertygad om efter att ha lyssnat på det här.
På det här så tror jag att det absolut sista Blåvitt behövde inför den här veckan, inför de här matcherna och med facit i hand och 1-6 och 0 poäng, var ju då ordförande Rickard Berklings liksom naiva ord om att IFK Göteborg både vill och ska förbi Malmö FF, och det gärna ganska snabbt. Alltså det är så här, det är det absolut sista som ska sägas inför en sån här vecka, inför en sån här höst, när man ligger där man ligger och heter IFK Göteborg.
Alltså... men han måste göra någon slags worst case scenario i huvudet när han pratar. Händer om vi torskar de här två matcherna här nu?
Nej, jag vet inte. Uppenbarligen så fattar ju inte Rickard Berkling någonting i något slags konsekvenstänk. Men det jag då ville liksom landa i efter att du har sagt många kloka saker här kring just positioner i en klubb besuttna av då gamla hjältar, det är ju att Jocke understryker ju det jag tycker verkligen gör att IFK Göteborg står ut här. Det är ju tiden man har försökt med det här. Det är ledstjärnan man har, alltså guldet 2007. Det är 14 år sedan, det är snart 15 år sedan. Och nu har man försökt med det här så många gånger. Man har plockat hem så många gamla spelare. Nu har man samlat den här fikaligan. Nu har man gjort sig av med Poja Asbaghi, försökt med Roland Nilsson men landat i att nej, men nu är Stare här igen som var tränare senast man slutade på någon slags respektabel placering i den allsvenska tabellen och inte bara vann ett cupguld. Men det måste väl ändå nu vara så att Jocke sätter huvudet på spiken kring det som är IFK Göteborgs stålbad, T-korsning, skärseld, kalla det vad som helst. Att nu får man faktiskt skrota det här. De har tappat bort sig i vart gränsen går för hur många gamla blåvita hjältar och legendarer man kan stoppa in i samma buss och tro att det ska liksom vråla om motorn. Upp. Hur många år, hur många säsonger, hur många försök behöver man på sig för att landa i att det här är ju fel väg att gå, det funkar ju inte. Och kanske är Håkan Mild helt rätt person som dels...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, men är en gammal spelare och har liksom IFK Göteborgs bästa i hela sig, men kanske framförallt för att han dels är då en, vad jag vill tro, kompromisslös ledare som fattar tuffa beslut, kan stå för dem och vågar ta dem. Jag vet inte, men igår så kom då Markus Krunegårds Askan är den bästa jorden till mig. Jag vet inte vad du har för relation till den här låten.
Senast jag träffade Krunegård var ju på finalen i Alla mot alla förra.
Ja, okej. Okay. Ja, just det.
Ja. Ja, det är min relation.
Det
gick ju sådär.
Er relation liksom kanske har hört den här
alltså,
låten.
Alltså vår relation är väl okej okay, så. Eller är obefintlig, men han finns ju där som fotbollssupporter.
Vi avslutar i alla fall det här avsnittet med Askan är den bästa jorden, som är en av Krunegårds absolut största låtar, mest spelade låtar. Och den här refrängen är...
Eftersom vi betalar multum i Steam så ska vi fan spela hela den låten.
Ja, men det tycker jag vi ska göra.
Jag har till och med fått ett klistermärke som sitter i studion nu, Gustav.
Snyggt.
Vi betalar Steam.
Hur som helst, refrängen i den här låten är ju någonting som jag skulle vilja applicera på blåvet, för jag ska ta det här ännu längre nämligen. Den går så här: det är först när man ger upp som det blir något nytt. När man släpper taget tar man steget. Jag vet hur ont det gör när hoppet dör, men askan är den bästa jorden. Och även fast du inte tror det, så kommer du födas och dö. Du kommer födas igen så länge du hör musiken. Kanske är då liksom, jag vet inte, musiken i det här fallet för blåvitt, ja, men det får väl vara någon jävla liksom snart skiner Poseidon epos långt där borta i liksom slutet av tunneln, på andra sidan regnbågen, kalla det vad ni vill, men kanske måste Blåvitt inse att det är bara ge upp. Om det är att riva upp alla liksom gamla hjältar rötter och börja plantera någonting helt nytt, gå åt ett annat håll, eller om det faktiskt är att åka ur. Jag fattar att ingen som vare sig håller på IFK Göteborg eller jobbar i IFK Göteborg vill åka ur. Men jag tror att skulle det bli så, kanske är det bästa som kan hända i Göteborg.
Ja, men det, och det du menar med det är ju att då fattar folk att det behöver rensas i leden. Det behövs nytt blod, och ibland för fotbollsklubbar så är det det som krävs för att de riktigt tuffa besluten som du pratar om när du refererar till Krunegård här,
ja.
För att IFK Göteborg ska resa sig på nytt och återfödas.
Det är när man släpper taget som man tar steget.
Det är möjligt att de klarar av det och ta de besluten även som ett allsvenskt lag. Men det är möjligt att de inte klarar av att ta de tuffa besluten. Och då kan ett år eller två i Superettan vara positivt.
Exakt.
Just för att det leder till att man faktiskt rensar.
Jag menar, kolla på hur många gånger vi i den här podden, men man i liksom internationell bevakning, går till de här stora drakarna i botten av Bundesliga som ligger där år efter år, och de trycker upp den där nästippen ovanför ytan och suger in lite syre och klarar sig genom ett kval och löser ett nytt kontrakt. Men ett år senare, lite knappt, så är man där igen med kniven mot strupen. Det är ångest, det är supportrar som samlas på träningsanläggningen och som liksom lever och dör med det här. Och det är bara liksom så jävla destruktivt att verka i, att vara i, att leva i. Och alla vet liksom hur det kommer sluta. Det kommer inte över en sommar, eller i svenskt fall då, över en vinter, bara vara så. Jag tyckte Stare sa det jävligt bra i efterintervjun igår. Det är inte så att det bara liksom, till nästa match så kommer allt se skitbra ut. Det är här vi är. Alltså det är så här det ser ut. Det är inte bara liksom, aha, det var den där knappen vi skulle trycka på, så kommer allt bara funka igen. Marcus Berg är helt plötsligt landslagsbra igen. Gustav Svensson ser ut som någon som eventuellt blir aktuell för VM-truppen. Och alla andra hemvändare är liksom peakbra. Oskar Wendt är Champions League-bra igen. Och Mattias Bjärsmyr styr och ställer som den försvarsgeneral och chef han en gång var. Nej, men det är så här, nej, det kommer inte ske. Det kommer inte ske. Och problemet för Blåvitt är att de här spelarna är ju i en fas av sin karriär där ingenting talar för att någonting kommer bli bättre. Det kommer snarare bara bli sämre. Förhoppningsvis för deras skull så kan de hålla en nivå nu att ligga på statiskt framåt som garanterar både poäng, segrar och en viss nivå. Men jag menar, åldersmässigt, karriärskurvamässigt, så ska det ju bara bli sämre och sämre. Det fattar ju alla. Men jag tror att om Blåvitt alltså det här är ju inte första gången Blåvitt är här. Man har varit här med Rolle, man har varit här med Poja, man har, alltså det här.
Nej, men alltså jag tror att kontentan någonstans som även BB-podd ville få fram och det vi är inne på här, det är att man kan inte rekrytera hjärta för kompetens, i alla fall för många positioner. Det kanske går på någon position.
Exakt.
Men annars måste man kika på kompetensen i första hand, och det är där IFK Göteborg befinner sig just nu, och det är de åtgärderna, den strategin som måste gälla framöver.
Ja, nej, men verkligen. Det är nog bara för Håkan Mild att liksom omfamna en eventuell degradering hur svårt den är. Eller om man nu klarar det här kontraktet, vilket jag ändå liksom ger dem goda möjligheter till att göra. Det finns för många bra spelare, Stara har varit med för länge. Det finns en del dassiga lag där runt strecket som Blåvitt ändå ska kunna ha bakom sig. Löser de det kontraktet, men det ska till sån jävla inventering i Blåvitt i vinter. Och jag hoppas verkligen så här, jag är ledsen, tar inte personligt, men du är gammal hjälte, så att där är dörren. Vi måste gå
inse
den vägen.
Inse lite själv, lite som 97%. Alltså så här, inse själv vem du är och vad du gör, och att du kanske inte är det bästa för Blåvitt just nu, utan gör någonting annat. Och om nu det är Håkan Mild som tar tag i det här, involvera supporterna, alltså inte besluten såklart, men kommunicera med supporterna. Det är dit jag kanske vill. Liksom. Kommunicera med supporterna. var stark i besluten. Jag tror att det är jävligt viktigt när allsvenskan släcker att man kommunicerar, att man inte stoppar huvudet i sanden. Även om man gör mycket, jo men kommunicera det då, så att supporterna ser det.
Ja, jag tror avslutningsvis bara kring det här att som Blåvitt supporterna, de behöver finna tröst i Krunegårds ord här. Han vet hur ont det gör när hoppet dör, men askan är den bästa jorden och även fast ni inte tror det så kommer ni födas igen.
Mm, det var inte den här säsongen, men Blåvitt reser sig. Dock, kompetens för hjärta. Hörrni, de är ständigt med oss. Vi älskar dem. K-Rauta, även denna vecka. Vi sponsrade av dem och nu hörrni, nu byter vi från golv och färgveckor. Nu är det dags. Nu är det badrumsvecka. Jag vet, det är många som har gått och väntat på det här. Man har kikat in i sitt något risiga badrum och tänkt, här behövs det lite klinkers, här behövs det lite kakel, här behövs det en ny blandare, här behövs det en ny tandfat, ny mugg! Den har man suttit på lite för mycket. Men nu måste ni passa på. Det är nämligen 20% på Svedbergs, men inte bara. Och vi har ju precis renoverat badrummet här i studion. Med just prylar från K-Rauta och med 20% på Svedbergs. Då vart det inte så jävla dyrt. Som många tänker kanske att det ska vara när man renoverar badrummet. Det finns otroligt många snygga, stilrena, vi valde stilrena produkter. Om ni går i badrumsrenoveringstankar men ni vet inte riktigt vad ni ska välja, hur det ska se ut, gå in på korauta.se för att se hela badrumssortimentet. Ni kan också gå in där och följa vårt badrumsprojekt och se hur vi har tänkt. Vi fick ju såklart hjälp av deras projektplanerare. De ska ni också ta hjälp av. Det finns många anledningar att just nu göra slag i saken och renovera sitt badrum. Kanske framförallt för att det är 20% på Svedbergs med flera. Bli även medlem i K-Rautas kundklubb om ni inte har blivit det tidigare. Ja, men storma in där och så får ni ännu fler grymma erbjudanden. Vi säger gitos till K-Rauta. Vi är denna vecka sponsrade av Myrkvist och det är med stor stolthet jag säger det. Jag förstår att Myrkvist är Sveriges snabbast växande skomärke med tanke på vilken otrolig kvalitet deras handgjorda skor håller. Handgjorda i Portugal och material då inköpta från de finaste garvenierna i Europa. Jag som har bott i Florens, ja, jag är väldigt kräsen med mina skor. Där finns det ju dels väldigt många garverier men också väldigt många skomakare. Och jag kan säga att Myrkvist, de håller absolut toppklass. Och för den pengen man spenderar ska ni veta att man får väldigt, väldigt mycket sko som håller väldigt, väldigt länge. Och anledningen till att man kan hålla det låga priset är för att man inte jobbar med några mellanhänder. Det är såklart klassiska kostymskor i läder, i mocka. Om ni kollar på Gusten i C-More-sändningarna, då ser ni honom ofta sitta i ett par Myrkvist. Det finns också sneakers, de går jag i god för. Jag har ett par Oaxen som jag sagt tidigare. Ett par väldigt snygga vita lädersneakers. Jag vill också slå ett slag för deras höstboots. De är inte bara otroligt sköna. Kvaliteten sticker liksom igenom när man sätter på sig de här. Man känner att det är handgjort och att det är högsta, högsta kvalitet. Men framförallt. Det är ju otroligt snyggt. Just nu kan vi med bonuskoden TOTO erbjuda ett par skoblock på köpet. Så gå in antingen i butiken i Stockholm i Modgallerian. Säg att ni har lyssnat på Toto Balotto så får ni skoblock när ni köper era skor. Eller gå in på myrkvistmedq.se. Och gör det nu för bonuskoden. Ja, den räcker inte lika länge som deras skor håller hörni. Passa på. In på myrkvist.se eller i butiken i Mundgallerien. Vi säger stort tack för att Myrkvist, ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Jävligt mycket annan fotboll som spelades den här allsvenska midweek-omgången som ändå bjöd på en del rubriker. Det var ju vackert att se gammelgubben, lagkapten Nordin Gerzic trycka in 1-0 för Öre Stjärt i 88. Alltså vilket jävla ångestlättande vrål han bara drog ur sig när han löpte över planen där. Det var fint att se. Nu är ju faran långt ifrån över för Örebro, men den där segern tror jag gör jävligt mycket, och det fanns något poetiskt vackert i att det var just Nordin Gerzic som fick göra det matchavgörande målet. Malmö krånglar ju till sig, lider till sig tre pinnar borta mot Elfsborg. Jag vet inte hur mycket du såg av den matchen, men jag tycker att det var en sån där seger som verkligen, som vi var inne på senast, kan vända på någonting för Malmö. För när väl segern kommer, och när den kommer på det sättet som den gjorde mot Elfsborg, att man får lite tillbaka av marginalerna som man gått emot de här matcherna när man har tappat poäng, framförallt i slutet av matchen när man har tappat ledning till oavgjort. Så tror jag att den här matchen, så att det såg inte så jävla bra ut, man såg otrygga i något 4-2-3-1. Frans Brorsson liksom får bytas ut trots hållen nolla. Det var tröttkört, det var fortsättningsvis många enkla missar från Colak, Birmančević. Men man lämnar Borås Arena med tre poäng. Jag tror att Malmö fick in mer kol i den där ugnen än vad man kanske tror, sett till hur matchen såg ut.
Nej, men absolut. Självklart. Nu såg inte jag den matchen, men jag hör vad du säger.
Jag tyckte det var fint också av Johan Larsson, Elfsborgs, på tal om gamla hjältar då, gamla trotjänare som är tillbaka med lagkaptenens binden runt armen, som då olyckligtvis gjorde matchens enda mål tyvärr i egen bur. Att han sa då efter matchen att ja, jag är i alla fall glad att jag gjorde det här målet och inte någon av våra yngre spelare i det här skedet, för att det kan knäcka en spelare. Jag vet inte, jag tyckte i alla fall att det var ett fint lagkaptens ledarskap av honom, att liksom, om någon ska avgöra den här matchen mot Malmö FF med ett självmål, då får det fan vara jag. För att jag kan ta det. Jag kan gå vidare med livet utan att gräva ner mig och kanske liksom, ja, men hamna på en plats som är svår att ta sig ifrån. Djurgården visa karaktär när man tappar 2-0 till 2-2, men ändå gräver fram det där vinstmålet i slutet av matchen. Man ska ju återigen, då tänker jag på Mjällby-matchen, när det är väl Jakob Bergström va, som går ner i 90:e, där han skulle ha haft en straff. Nu ska man ha en straff emot sig igen, men man klarar sig undan, och herregud, det är liksom ingen Djurgårdsgrej, utan det är väl bara återigen ett
exempel. Det märkliga är ju liksom domare som står med blicken rakt fram 3-4-5 meter ifrån, ja, och ändå inte ser.
Nej, men alltså,
är det Suditanza Psychologica, är det någon slags psykologi som spelar roll här för domarna? Men då är det någonting som man måste ta tag i. Alltså återigen, inte som du säger någon Djurgårdsgrej, men då stora klubbar med mycket supporter på läktarna, har det en betydelse? Uh-huh. Ja, men då kanske någonting man ska prata öppet om. Vi frågade just därför Pepsi om det, och han menade på att det inte fanns. Jag har sett debatten i andra länder också där man har pratat om liksom trycket från supporter, och att man på ett undermedvetet sätt inte tar besluten. Alltså jag är såklart helt övertygad om att det inte är medvetet, även om man ser det, men att det går så jävla snabbt, så liksom, det går 4-5 sekunder och sen så blåser man inte den där pipan. Vad är det som får? Jag tycker att man inom domarförbundet kanske ska göra en liten utredning kring det. Vi ser att du har blicken här.
Ja.
Vi ser ju att du ser Hansa, varför tar du den inte? Och vi har också alltså hittat 10 liknande fall från Allsvenskan.
Ja.
Varför tar vi inte de här besluten? Man behöver inte hitta en syndabock, utan liksom bara prata öppet om det och diskutera det. För jag är helt övertygad om att det är en faktor, och det är någonting som människorna som domarna är kan utvecklas i.
Absolut. Jag tycker Ekvall, Patrik alltså, skrev om det ganska bra i veckan här, att det blir lite löjligt att inom svensk fotboll prata om att stänga av domare, och man börjar snacka om komplotter hit och konspirationsteorier.
Problemet blir ju att det
är konspirationsteorier dit, och som Ekvall då retoriskt frågar, vem ska döma då? Alltså liksom, Ska vi ta upp domare från division 2? För att jag är ju också av åsikten att liksom så här, man har de domare som fotbollen förtjänar. Alltså, ska vi börja titta på hårresande, oförklarliga misstag, jag menar, då är det ju bara att titta på vilken spelare som helst i Allsvenskan, i vilken match som helst. Det finns spelare med...
Jag vet inte om jag är helt med i den liksom jämförelsen heller.
Nej, men det kanske inte är en jämförelse, utan det är snarare en påminnelse om att precis som domarna gör helt hopplösa misstag och man fattar ingenting, precis på samma sätt så ser jag ju spelare med 100 lax i månaden, 150 000 i månaden, göra misstag som är så... Alltså, de är helt oförklarade. Oscar Wendt,
för roll vad de tjänar.
Jo, för att det kom, alltså, ju mer man tjänar, desto större krav kan man ju ställa på spelare att det ska finnas någon slags
lägsta nivå. Hallå, 3 meter offside. Ja, alltså, de här misstagen görs även på den absolut högsta internationella nivån.
Jag säger inte att någon ska befrias från misstag eller att någon ska liksom befrias från kritik.
Jag hör vad du säger.
Jag säger att inom fotbollen så upplever jag att många ibland har svårare att köpa att domare gör misstag än att man liksom kommer ihåg att spelare gör motsvarande lika jävla märkliga misstag.
Alltså jag tycker
inte
det finns någon korrelation mellan en spelares prestation och en domares prestation. Det är två helt olika saker.
Nej, men de kanske inte går hand i hand, men de försöker ju utföra ett så bra jobb som möjligt och ibland så blir det väldigt fel. Och jag säger inte att spelares misstag och fel ursäktar domares. De hade jättegärna fått göra 100-procentiga insatser varje match för min del. Självklart, men jag tycker att det blir lite för ofta lite för hård ton mot domares misstag och så glömmer man av att spelare på de där allsvenska planerna gör lika usla insatser ibland de också, men då är det inte liksom stänga av de här spelarna eller, jag fattar också att man inte ska stänga av spelare för att man gör dåliga misstag, men jag kan tycka att det blir en skevhet i hur man angriper det här. Det skulle landa i alla fall att de här domarmisstagen senaste tiden, inte minst då, kanske framförallt på Tele2, och då inte bara i Djurgårds fall, utan Bayern gör ju ett matchavgörande mål mot Varberg här i måndags. Som är, jag förstår inte hur den linjemannen missar den offsiden som leder fram
jag förstår inte hur domarteamet inte tillsammans kommer överens om att det där är offside.
Nej, och det är med,
jag skulle väl kunna då ta på en motståndarspelare och i så fall så är det ingen offside och så vidare, men de måste ju kunna kommunicera, de måste ju tillsammans kunna se.
Absolut, och jag menar jag som var motståndare, det är väl klart att det kommer lite vågor på sjön när man sitter i antivarbåten och de här matchavgörande, kanske i förlängningen guldstridsavgörande situationerna, för att jag menar Djurgården ska åka på en straff mot Degerfors, Djurgården ska åka på en straff mot Mjällby, Bayerns mål ska inte godkännas, det finns säkert hur många exempel som helst till liksom matchavgörande. Hej, det kanske jämnar ut sig i längden och man får både saker med sig och man får saker mot sig.
Görs det alltid tabeller på i stora internationella ligor. Mm. Görs det även i Sverige så skulle jag vilja se det. Tagga in oss på Twitter eller mejla till oss på totobalotta@gmail.com om det har gjort.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Några sådana tabeller. Alltså, det är så här, utan felaktiga domslut så skulle tabellerna sett ut så här. Så här många pluspoäng av dem, så här många minuspoäng av dem. Oh. Jo. Brukar ju ofta Jove leda. Ja. Så fick jag det sagt.
Exakt. Nej, men då är det så här. Det är klart att det inte görs en sån tabell, men skulle det göras en tabell av individuella misstag som leder till mål? Ja, hur hade den tabellen sett ut? Jag vet inte.
Jag ser inte korrelationen riktigt. Det är två helt olika saker. Men jag har vad du säger. Det är bara att introducera VAR i Allsvenskan.
Ja, och jag menar, på det här så sprang Gnaget runt med 12 man ute på plan mot Kalmar igår. En minut.
Ja. Det är så... för nivå alltså.
Anders Andersson sitter och räknar AIK-spelare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nej då.
Så det är 12.
Nej, AIK är en för mycket. Så att det måste jag säga, Jonas Dahlqvist är ju väldigt snabbfotad här och liksom skickar ut då Jonas Erikssons högsta domstols take på det, som kan leda till liksom regelboken att nej, det här ska inte vara någon liksom diskvalificering av AIK i matchen och att Kalmar ska vinna med 3-0.
Galna högsta domstolen, Jonas Eriksson.
Ja, men det är han ju. Han har ju skaffat sig den positionen.
Jo, jag är ändå.
Han är ju liksom svensk fotbolls GV.
Ja.
Det har han ju blivit.
Sorry. Så han är byggd.
Men det tyckte jag de gjorde bra.
Lika rik också som
igår, att väldigt direkt få ut att nej, det här ska inte bli någon liksom diskning av AIK i matchen och att Kalmar ska vinna, utan hade det blivit mål så hade det blivit bortdömt, det ska bli liksom det blir gult kort i spelaren som går in. Ja, alltså att man visar
annars är det lätt att det spårar.
Exakt, det är lätt att det blåser upp till storm.
Utesluter du allsvenskan hade kommit upp. 3-0 VO hade väl varit den vanliga taken.
Men jag menar så här, jag fattar att det händer i hockey när sex spelare samtidigt ska hoppa över någon sarg och att det blir något räknefel här och där. men då finns också en 2 minuters utvisning att
Sylvegård
tillämpa.
Sylvegård inte riktigt med i pallet liksom, hoppar in på isen.
Nej, men att man i liksom en allsvensk guldstrid ja, nu är Gnaget 12. Det var så. Det är som liksom VAR-motståndare, som någon som tycker att liksom den tekniska utvecklingen går för snabbt, springer för snabbt i vår svenska fotboll, så är man tyst den här veckan. Jävlar vad tyst jag är den här veckan. Det går liksom inte. Tycker cred också till Bayern som reser sig efter både uttåget mot Basel och derbysmällen mot Djurgården med 2 segrar och 6 poäng den här veckan, och nu har liksom, eftersom både AIK och Djurgården tappar poäng i den här veckan. Jag tycker alltså man hade med sig in att Malmö och Elfsborg skulle mötas. Att man då liksom ger det chansen att säga nej, fan, vet du, den där topp 3-vagnen har inte lämnat perrongen än. Det tycker jag var starkt. Jag var imponerad av Bayern igår. Synnerhet första halvlek och frisparksvarianten som leder fram till 2-0. Hatten av.
Och hatten av också för Henrik Rydström och det han har gjort med Kalmar FF. Alltså att stå på sig och att inte ändra på principer.
Nej.
Alltså alla såg att, inte minst Jens Fjällström, att det såg bra ut i inledningen på säsongen rent spelmässigt, men man nådde inte riktigt de resultaten som man ville. Men på sikt, med hårt arbete och tro på det man gör, så har också resultaten kommit. Och alltså prestationen mot AIK igår som jagade en guldstrid, den är faktiskt ruskigt, ruskigt starkt. Alltså det är ett kvitto på att Henrik Rydström jobbar bra.
Ja. Och alltså,
men ändå en begränsad budget och en begränsad spelarmaterial ska sägas också.
Och här är väl ett bra liksom motexempel till IFK Göteborg på hur en klubb till slut landar i vilken nyckelposition ska vi faktiskt ge till en gammal klubbikon, till en klubblegendar. Jo, vi kanske ska ge den till Henrik Rydström, den kanske största av oss alla,
för att han är kompetent.
Exakt. Alltså inte först för att han är.
Kolla vad han gör i Sirius. Vi trodde inte på det först. Nej. Kolla vad han gör, vad han har lärt sig, vad han har blivit. och då värmar man kompetens och så får man hjärtat på köpet.
Exakt.
Och då kan det bli det som IFK Göteborg egentligen söker.
Helt övertygad om att det bara är en bonus att Henrik Rydström är den största i Kalmars historia, att åttan är pensionerad, för att det är inte därför han står där på sidlinjen.
Exakt.
Han står Exakt. Där för att han är den absolut bästa tränaren Kalmar kan landa.
Mm. Jag hade tänkt, Gusten, att prata om Lilleströms resa mot toppen i den norska ligan. Jag hade tänkt säga någonting om Sergen Yalcin kontra Balotelli eller Messi versus Icardi och gamla trekanter nere på Sicilien. Men jag känner att det här avsnittet, det ska få vara ett allsvenskt avsnitt. Det har vi typ aldrig gjort, men vi lämnar helt enkelt den internationella fotbollen åt sidan här.
Ja, alltså jag vet inte riktigt. Det var en liga.
Nej, du ska bara omfamna det jag säger.
Tycker väl ändå att vi bara kan liksom snabbt svepa igenom vad vi inte väljer att liksom landa.
Jag sa väl de topp tre grejerna som vi inte landar i.
Jag blev nyfiken på
gamla
trekanter på Sicilien.
Vi får ju lyssna till på måndag.
Ja, det blev jag nyfiken på. Nej, men det var ju en ligacup omgång som jag tycker inte sa så mycket, förutom det vi alla redan vet, att Ole Gunnar Solskjær inte ska träna Manchester United. Det finns liksom noll spelidé, det finns noll fan vinnarmentalitet i det där laget. Och att man, visst, ligacupen är ligacupen, och för Manchester United så kommer väl dröja ganska många år innan det blir en titel som på något sätt gör någon slags skillnad. Men det kanske är, eller det är väl Manchester Uniteds absolut rimligaste titelchans. Den pissar man bort direkt om man gör det hemma mot West Ham. Nu gör Ole Gunnar Solskjær livet liksom ännu surare för sig självt, och med det här nyskrivna kontraktet så ökar pressen än mer. Men det ska vi inte prata om. Hakimi räddar Pochettino undan den värsta kritiken, men PSG borta mot Mets, det var ju liksom återigen en insats som är så här. Jag landar i fem ord när jag liksom såg den matchen.
Ja, okej.
Vad fan är det här? Alltså det är ju det man känner när man ser PSG. Ja. Jag känner exakt samma sak mot Club Brygge, samma sak mot Lyon. Alltså, vad fan är det här?
Vi ger dem helgen, och så ska vi ta ett grepp om det där på måndag. Vi ger dem helgen.
Så nära att Spezia går upp till 3-1 i mitten på andra halvlek. Och då är ju, jag vet inte var Allegri hamnar någonstans.
Då är de ju förbi skärselden nere i helvetet, men de löser det till slut.
Men ser du Juventus kvittering?
Ja.
Alltså, jag vet inte vem det är. Jag tror att det är Verde som ska försöka förhindra en hörna. Så att han löper i kapp bollen, och istället för att bara slå ut den till inkast så stannar han den liksom på kortsidan, på den förlängda mållinjen. Och då liksom en jävla vildhundskesa kommer liksom jagande och får fånga upp den där bollen. Gör
vildhund,
en gubbe,
fan precis vad
gör två gubbar, gör tre gubbar, tunnla någon, och så trycker han in kvitteringen. Alltså om Verde fattar i det där läget att i ledning 2-1 hemma mot Juventus, i det läget Juventus befinner sig i, då kan man inte hålla på och stanna en boll men inte kunna bromsa sin egen kropp på kortlinjen här. Peta ut den till inkast, undvik hörnan och bara liksom ha åtta gubbar på rätt sida bakom bollen. När Kesa hinner upp den bollen, innan han ens gör mål, så ser jag bara att nu kvitterar de. Och när de kvitterar, ja, då vet man ju vad som kommer hända. Nu kommer förmodligen någon oväntad jävel kliva fram här, göra 3-2, och så tar Juventus den där segern, precis som Malmö tog den där segern, som innebär vad då? 18 kommande 6?
Ja. Men hörru, nu håller du på att förstör vårt fina allsvenska avsnitt här. Jag vill att vi ska blicka lite framåt bara via Toto-trippen i helgen, Gusten. Är du med på det, eller?
Ja, jag tänkte bara att vi skulle kort säga någonting om Karim Benzema. Men visst, hej!
Men alltså hey. Så här, hej, tror du att den... ska vi säga någonting? Jag har ju sagt någonting, för fan, det var ju 2 år sedan jag började prata om Karim Benzema. Bara för att han gör mål igen. Helt plötsligt verkar det som att folk är förvånade.
Nej, inte...
Men fan, det var Martin... Martin Åslund skrev någonting typ. Ja, Karim Benzema, äntligen han blir bra. Alltså, fan, missar de senaste åren eller? Folk får upp ögonen för Karim Benzema nu. Va? Du är med fotbollsblind. Lyssna nu istället på vad jag har att säga här kring Toto-trippen. Du har ju faktiskt varit med och tagit fram den. Så du kanske inte behöver lyssna så mycket. Men alla som lyssnar på Toto kan väl bara vara med och rygga. För den här tror vi starkt på. Det är under 2,5 mål i Mjällby-Elfsborg. Så är det bara. Båda lagen gör mål i Arsenal-Tottenham. Över 2,5 mål i Rom. Derby tror att det smäller satan. Det kommer vara mycket känslor och Mourinho kommer säkert göra någonting som man bara älskar.
Skrek att, rakt ut i hattudden kvällen igår när Pellegrini går upp med armbågen utanför straffområdet i 90:e och tar sitt andra gula, blir utvisad, avstängd i derbyt. Det var liksom så här, jag hade hellre nästan tagit en Udinese kvittering.
Vet du vad jag känner starkt nu? Jag fick en sån jävla magkänsla. Det här är Sagnolos derby.
Oh, får det gärna vara.
Över 2,5 mål, sista benet i Toto-trippen. Godbitar, boosted odds. Där hittar man det. Ni som inte har skaffat konto på Betsson.com, ja, men gör det nu. Tänk bara på att om du är under 18 så kan du inte göra det. Har du problem med spel så är stödlinjen.se som gäller. Helgens Toto-trippel, den här ska in, Gugge. Så är det bara.
Fick du med allt där?
Men jag kan dra en gång till. Under 2,5 mål i Mjällby-Elfsborg. Båda lagen gör mål i Arsenal-Tottenham. Alltså, så det är två derbyn här. Är Mjällby-Elfsborg ett derby?
Nej. Gulsvart derby.
Nej, det får bli Norrby när de kommer upp i Allsvenskan. Men över 2,5 mål i Lazio-Roma. Där är vi med.
Är Mjällby-Elfsborg.
Gulsvart, ja, men det är E6-a derbyn och fan och hans moster, va?
Finns väl någonting, någonting mellan liksom minkfarmarna i Blekinge och textilindustrin i Borås. Mjällby är ju inne i en ruskig 0-0-streak alltså. Fin under. Härligt, hörru du, det var en jävla fin stund igår man hade med Kviborg och nattsuddarna som orkade tugga sig igenom Cadiz mot Barcelona. Det var ju avspark först 22:00, men med tanke på vilket skick Barça är i, såg du Komans presskonferens här i dagarna där han läste upp ett club statement?
Ja, på dålig spanska. Alltså, ja, det var smärtsamt.
Ja, det var verkligen smärtsamt, och det var ett smärtsamt budskap, för det var verkligen så här: vi friskriver oss här med ett 3 minuter långt ihopsatt budskap från klubben som vi låter Koman läsa upp, och så får ni helt enkelt förstå att nu kommer det gå skit, vi behöver inte hoppas på några mirakel i Champions League, vi håller tummarna för att den ekonomiska prekära situation vi satt oss själva i genom usla beslut senaste 8 åren kommer innebära att spelare från La Masia får samma möjlighet som Xavi och Iniesta att med ökad speltid blomstra och bli fantastiska. Men bara som ni vet, det kommer inte gå bra för oss. Ställ inte in er på det. Stötta oss gärna ändå. Sluta bua och ställ er bakom liksom Barça. Nej, jag vet inte, det var bara så liksom, det var så jävla ovärdigt Barça att skicka ut en sån kommuniké efter den insatsen mot Granada någon dag, några dagar innan, och så följer man upp det då med Cadiz borta, Frenkie de Jong visas ut, Ronald Koeman visas ut, man hänger på repen sista minuterna, Sergio Busquets får liksom med lagkaptensbinden på armen skjuta en andra boll mot bollen i spel för att förhindra ett Cadiz-avgörande. Det var bara så här, vad fan är det som händer här?
Nej, det är totalt kaos. Hörru Gustav, nu ska vi inte förstöra vårt fina allsvenska avsnitt.
Nej, det ska vi inte. Vi kan väl i alla fall bara påminna alla lyssnare om att det är en otrolig helg som stundar på Simor. Ja. Romderby, fotbollssöndag, Europa har premiär, säsongspremiär. Gugge öppnar studion 17:30. Det är Lazio-Roma följt av Napoli mot Cagliari. Hur högt flyger inte detta jävla Napoli med Victor Osimhen längst fram? Jag vet inte. Kanske vet de i studion, så att de får svara på det. Och så rullar ju La Liga på parallellt med Champions League några dagar senare. På tisdag kör vi igen. PSG mot Manchester City, Zenit mot Malmö, Juventus mot Chelsea, Manchester United mot Villarreal.
Du missar det viktigaste. Alltså, jag sitter bara och väntar. Jag sitter bara och väntar. Alltså sporthelgen på
Simor.
Nej, alltså du... Fan, Gugge. Det är fredag. Det är super fucking Friday borta på Simor. Det är hockeyallsvenskan, det är HV-gnaget, det är Södertälje som tar emot Real Löven. Kom igen, kom in i matchen. Gå in på cmore.se/sport. Skaffa er det abonnemanget som passar er. Om det är GOAT-abonnemanget för fotbollen, om det är Premium Plus, ja, men det får ni helt enkelt bestämma själva. Jag har med hockeyn i alla fall, det vill jag vara tydlig med.
Jag tycker faktiskt att det är värt för alla som lyssnar på det här att påminna om vilka två abonnemang det finns att välja mellan. Antingen okay. Så har man då för 299 kronor i månaden all fotboll från Serie A, all fotboll från La Liga, man streamar all fotboll från Champions League, och så på det får man då hela C-mores utbud, men i sportväg även då PGA-touren, NBA, men det är så jävla bra. Men man kan också växla upp till 499 i månaden, då får man på allt det här som jag redan har nämnt, all hockey från SHL och Premier League.
Och all hockey från Hockeyallsvenskan, hallå?
Och Hockeyallsvenskan som körsbäret på tårtan.
Sitter faktiskt och funtar lite. Jag ska ut till Timo Nurmos säteri här nu och kolla på en kuse tillsammans med Olen.
Fan vad fint. Ja. Du vet att Olen har tre hästar i finalerna imorgon. Kriteriet och Oaks.
Jag vet.
Det är därför han är så. Det är så mycket matjord i de där fickorna.
Ja, säteriet ligger ju liksom bort mot Flen, Kimpa Vichens ställe. Alltså det är halvvägs liksom till Flen. Fan, om man ändå inte ska gå på Scania Rinken ikväll när Real Löven kommer. Ska du med? Ska du med, Gugge?
Nej, det ska jag inte. Säkert. Däremot så tänker jag att det finns ett par bjässar i Hockeyallsvenskan som också borde lyssna på Aska där den bästa jorden.
Så är det.
HV-gänget.
Ja, men de gör bra.
Känna en trygghet i att vi kommer födas igen.
Ja, men frågan om
det är först när man ger upp. Det är först när man ger upp som det blir något nytt. Det är när man släpper taget som man tar steget. Ja. Askan är den bästa jorden. Gå in på cmore.se/sport eller telia.se/sport och landa det abonnemang som passar just dig allra bäst. Så hoppas jag att vi ses i Fotbollssöndag Europa på söndag 17.30. Annars så är det Champions League igen på tisdag. Ha en jävla trevlig helg, Thomas.
Detsamma. Hälsa alla nära och kära och ta hand om dig.
Trevlig helg önskar vi också alla er som lyssnar. Tack för att ni gör det. Ta hand om varandra, var rädda om varandra. Livet är skört. Vi hörs igen på måndag. Här kommer världens bästa krunis. Ciao tutti.
Ciao tutti. Vakna.